välkommen till ett Kulturpodden-avsnitt som är en blandning av glittrande festyra och eftertankens kranka blekhet. Vi, det vill säga Silja, Marit och Lasse, vi har nämligen funderat på hur nyårsfirandet tar sig uttryck i olika alster. Och i samband med det här så kom vi fram till en ganska intressant insikt, eller hur Lasse?
Ja, vi kom fram till att det finns en skådespelare framför alla andra som verkligen dominerar nyårsfilmerna. Och bara den här bredden av genrer inom de nyårsfilmer han har varit med i, alltså imponerande. Och det är Hugh Grant. Och om det nu mot förmodan finns någon som har missat honom eller som inte vet vem det här är, så skulle jag presentera honom som den här... Han är den här killen som har gjort, som gör sådär enorm succé i olika sådana romantiska komedier. Och har gjort det i tiotals år nu. Han är alltså född 1960, så att han har verkligen varit med i, haft en lång filmkarriär redan. Och han spelar alltid en sån hemmad brittisk kille som på något vis i sin tafatthet är sådär bedårande. Och alltid, på något vis så är han sen den som alltid blir det där främsta romantiska intresse i den här filmen. Och han spelar alltid en sån här brittisk beta-hanne, liksom, om man skulle beskriva honom som så. Och jag försökte tänka på att vad är den där scenen framför alla andra som jag kommer att tänka på som beskriver hur Hugh Grant är i sina filmer. Så då tänkte jag på Notting Hill, den här romantiska komedin med där Julia Roberts spelar en filmstjärna, typ sig själv då, i verkliga livet, som sen blir förälskad i en sån där, i Hugh Grant, som är en sån där kille som driver en bokhandel i London. Och så finns det en scen där de är ute på kvällen och strosar i stan, och så ska Grant försöka klättra över en sån här låst port, och sen när han såklart ramlar ner för han inte klarar av det, så kan han inte låta bli att säga whoopsie daisy. Och det där. Och Hugh Grant har alltså, han är en sån här skådespelare som har blivit, när jag tänkte på saken, så har han ju blivit alltså sällsynt så där hårt typecastad i sina roller och i sin karriär på grund av just att han gjort sån här enorm succé i alla de här, just den här typen av romantiska komedier. Och det, om jag har förstått det rätt, så har det varit lite av en personlig tragedi för honom på det viset att han är en enormt skicklig skådespelare. Och jag vill minnas att jag läste någon sån här intervju med honom för ett antal år sedan där han var alldeles på något vis förtvivlad över det här att han aldrig fick spela någonting annat än de här typerna av filmerna. Och jag nämnde den där bredden, ja, som han har varit med i, för vi började titta, vi luntade lite inför det här avsnittet och sökte på nätet om vad det finns för nyårsfilmer och det var så där intressant att hitta nya filmer. Ah, vad är det här? Den här utspelar sig också på nyår. Det var flera och flera som vi klickade fram där det alltid var Hugh Grant med. Och bland annat en som jag blev överraskad över att hitta där var Bitter Moon av Roland Polanski från 1992 där som då är en sån där. Den beskrivs som en sån erotisk thriller och den var en sabla bra film, vill jag minnas. Där den utspelar sig på ett skepp som är på väg från Istanbul till Indien, och där är det här Hugh Grant spelar en sån här kille som är på resa med sin fru, men så finns det ett sånt verkligt giftigt par som är med på den här resan och som verkar vara låsta i en slags sån här ömsesidig liksom hatkärlek. Och det är den här franska Mimi som spelas av Emmanuel Seigneur och hennes förlamade amerikanska make som spelas av Peter Coyote. Och så berättas den där historien om hur deras förhållande har liksom startat och hur de blev låsta i en sån här, på något vis i en sån här ömsesidig förbannelse. Och Hugh Grant så blir såklart sen kär i den här vackra Mimi, och sen så är de alla indragna i en sån här kärleksfyrkant där. Och det är en av de här filmerna där han i och för sig också spelar en tafatt britt, men man ser att han har en verklig bredd i den där sin förmåga att skildra olika typer av roller.
Ja, det är ju intressant. Den är ju gjord några år före det här, den film som sen kom att etablera honom som den här fluffiga brittiska tafatta typen då, när han gjorde Four Weddings and a Funeral, att Bitter Moon kom före det. Och man kan ju tänka sig ju att han kanske själv skulle ha gärna fortsatt på något sätt på den linjen som stakades ut där. Men man tänker just att när han blev så starkt etablerad som en viss typ, så när de här nya Bridget Jones-filmerna kom, som då är det givna exemplet när man börjar gå in och söka på nyårsfilmer, så dyker de genast upp, för filmerna handlar ju ofta om den här Bridget Jones ger en massa nyårslöften i början av spelet i den här första filmen. Hon ska gå ner i vikt och hon ska sluta röka och whatnot. Och sen ska hon framförallt inte vara kär i The Sleazebag på kontoret som då spelas av Hugh Grant. Där var det ett sätt att försöka gå emot den här imagen som han hade etablerat som den här trevliga svärmorsdrömmen. Att där är han verkligen den här sleazebaggen. Alltså otroligt charmig men fullständigt giftig för alla som försöker inleda någon slags relation som bygger på trohet och whatnot. Och det var ju lite intressant. Sen tycker jag att Hugh Grant är intressant också som typ annars, för att man har ju en känsla av i alla intervjuer och allt sånt här att han är just den här verbalt kompetenta brittiska gentlemannen som också kan skämta med sig själv och så här, och att det var den bilden som etablerades tidigt av honom. Och samtidigt så var han indragen i en av de största skandalerna så där då, precis samtidigt som han stod på höjden av sin karriär efter Four Weddings and a Funeral, så blev han arresterad för att ha köpt sex av en prostituerad. Så det fanns två bilder som figurerade i pressen. Det ena var honom i den här fluffiga frisyren för Four Weddings, och den andra var, vad kallar man det, en sån här mugshot, alltså när polisen tar, när man blir arresterad så tar polisen ett foto på en som man ser i alla filmer alltid. Den bilden på honom är inte alls lika smickrande. Så det passar ju bra in på vårt tema idag, det här med den glittriga festyran och sen eftertankens kranka blekhet som han har utstrålat i de här två bilderna. Så Hugh Grant tycker jag är ett jättebra ställe att ta avstamp för när man ska tala om det här temat. Som ju också utsträcker sig till litteraturen förstås.
Ja, när jag började fundera på det här med nyårsfirande i litteratur, och så blev jag så himla glad när jag hittade två helt suveränt fantastiska noveller av den svenska författaren Agnes von Krusenstjerna som utspelar sig på nyårsafton eller nyårsdagen. Och då tänker jag i första hand på en novell som heter Nyårsförlovning som ingår i samlingen Delat rum på Kammakaregatan. Den kommer 1933. Och där har vi just det här att vakna upp på nyårsdagen och eftertankens kranka blekhet. För vi har då en ung kvinna, Sanna, som vaknar upp på nyårsdagen och känner sig totalt förlamad av ånger och fasa. För hon inser att hon har gått och förlova sig med Werner på nyårsafton. Och framför sig ser hon då hur väggarna faller över henne. Hon blir allt mer innestängd i det här hemmet och i det här äktenskapet. Hon kommer att kvävas till döds som hustru till kontorschefen Werner. En man som beskrivs som så vansinnigt lugn och god, självsäker, präktig och belevad att hon mår illa. Jag skulle vilja läsa alltså ett litet stycke av den här novellen som beskriver just det här, hur hon känner hur hon krymper där i sängen när hon vaknar. Ett rum kan sluta sina fyra väggar omkring en på ett särskilt sätt så att man tycker att man inte kan komma ifrån det. När den första grå dagen glider in genom gardinspringorna blir väggarna ibland lik tjocka fängelsemurar mot vilka all suckan och alla förtvivlade knytnävsslag skola obarmhärtigt störta tillbaka. En råttfälla också som listigt stängt in den lilla musen som nu kilar i buren. Eller en korg med lock på som svingar runt i rymden med ett levande väsen inom sig.
Mm.
Det är ett fantastiskt stycke.
Ja.
Ja. Nå, sen då Sanna, hon funderar nu på då hur hon ska nu ställa till rätta det här fasansfulla som har skett och hur hon ska kunna slå upp den här förlovningen. Så hon tänker att ja, att vad skulle få den här Werner att tappa fattningen och inse att han har begått ett stort misstag. Så hon stegar in på Werners kontor och beter sig ohyfsat. Så när Werners kontorschefen Werners telefon ringer så svarar hon och skäller ut den som ringer. Hon beter sig helt sådär hejdlöst. Och sen så säger Werner då att han tror nog att han har misstagit sig nu. Att de kanske inte ska gifta sig. Att det här var nog en felräkning. Och Sanna blir ju jätteglad och tågar ut från kontoret och går på middag hos en god vän, blir lite på sniskan och kommer hem strålande glad över att vara fri igen. Men sen visar det sig att det kanske inte är alldeles så lätt att rycka av en kedja när den börjat sno sig omkring en, som det heter där. För Werner, han ångrar ju sig. Han inser att Sanna var en liten söt karamell som han inte kan låta försvinna ur sitt liv.
Alltså jag måste säga så här, inför hela Svensk-Finland att jag verkligen säger tack Marit för att du hittade de här novellerna, för jag tyckte de var helt ljuvliga. Och just i den här så tycker jag att den på något sätt känns så där som det skulle kunna vara ett avsnitt i vilken på något sätt sån här komediserie eller dramaserie som helst med roliga replikskiften och jättefina beskrivningar just av en känsla. Och att här finns den här intrigfasen också i det att det är inte bara det att hon måste komma loss ur det här, utan hon inser att hon kan inte så där säga rakt upp och ner att hon vill inte här något mera. För hennes mamma driver så starkt på det, att det är det här som krävs. Och då måste hon fundera ut en sån här intrig att men det är okej att mamma kan då acceptera det här om det är Werner som säger tack och hej. Men hon kan inte acceptera det om hon själv säger att jag vill inte gifta mig. Och det blir så många lager i det här som är helt som en intrikat sån här liksom tv-serie karamell.
Ja, och sen har vi ju alltså en annan berättelse som heter Stulet nyår, också av Agnes von Krusenstjerna, där vi får följa en kvinna som heter Gerda Vastesson. Hon brukar gå hemma hos kapten Jylander och städa. Och nu är det då nyårsafton och Gerda Vastesson, hon har då, går ensam där omkring i den här fantastiskt fina våningen och plockar undan. Och familjen är bortrest över helgen. Och Gerda som brukade gå som hjälp vid storstädningar hade fått i uppdrag att se till våningen och vattna alla blommorna som det heter där. Och hon går då runt där och pynjar och har sig och tycker att hon är alldeles bländad av takkrona som finns där. Och så lockas hon av olika frestelser när hon går omkring sig där. Och tänker att ja, men varför ska hon gå hem till sin torftiga lilla lya där, på, där hon bor väldigt trångt och inte har några bekvämligheter och så vidare. Att kanske hon ska stanna här i våningen, de är ju ändå bortresta. Och så faller hon då för frestelsen att stanna kvar. Så hon brer ut sig där på soffan och på sängen och leker att hon är frun i huset. Och så går hon faktiskt också rent konkret till den här frun i husets garderob. Och plockar fram en klänning som är, vi ska se, den är stickad. Vi ska se, här står så här. Du ville ha ny hud, nytt fint skinn att fly in i. Innan hon visste hur det gått till hade hon hakat ner en klänning från en hängare. Den var av tunt, mjukt ylle och av en härlig violblå färg. Och så tar hon på sig den här klänningen och så går hon omkring här i de där salongerna och känner sig fri och lycklig och förnäm. Och till saken hör ju att hon är ensamstående. Hon har inga barn, hon är inte gift och ingenting. Så hon känner att hon kan lämna det gamla bakom sig. Det här blir väldigt symboliskt på nyårsafton. Att hon kan lämna allt groll, allt det trista, gråa livet bakom sig. Och träda in i ett nytt liv, i ett nytt år, som en ny, i en ny gestalt. Men hon glömmer att hon har sina gamla skor på fötterna. Så att hon bär ändå med sig det här hela tiden när hon går omkring där. Ja, hon rör sig över mattor som var som mossa under hennes klumpiga kängor, får vi veta. Men i varje fall, så går hon omkring där och plötsligt ringer det i telefonen. Och så svarar hon, och så är det någon dag bekant i den här familjen som vill önska gott nytt år. Och hon säger bara, ja ja, ungefär, och slänger på luren. Och tänker att hon vågar inte säga någonting, för då blir hon ju avslöjad. Men så ringer det på dörren. Och så tänker hon då att, ja, men att hon ska nog gå och öppna och se vem som är där i dörren. Och så visar det sig att det är en ung gatupojke, eller ung bettlare heter det i den här texten. En tiggare. Så tänker hon att ja, men nu ska hon vara god och bjuda in den här mannen då. Sådär. Så bjuder hon in honom och tänker att nu måste hon duka fram en måltid här. Och så ser den här mannen, ser hon då sin chans att hitta någon kavaljer. Så hon försöker på olika sätt att charma honom. Men den här mannen som säger att kalla mig Birger. Så han genomskådar ju henne. Han ser hennes skor under den här förnäma klänningen. Och det blir ju hennes fall.
Det här är en jättedrabbande text. Det var också en sån här som jag satt och läste och tänkte att det är helt otroligt att den är skriven på 30-talet. För det finns ett så modernt drag på något sätt i det. Både hur formuleringarna är och sen den beskrivning också. Han vill ha alkohol och hon dricker. Och den här beskrivningen av hur det känns när hon blir berusad och så här som känns otroligt. Jag vet inte, beskrivande och modernt. Och jag satt hela tiden och funderade på att, men vad finns det för motsvarigheter till det här? Alltså jag tycker den har så många olika nivåer också, att den där klassaspekten finns invävd i det här och att det man tror är gott är inte alls gott. Och att de här som borde vara så att säga jämbördiga och slåss på samma sida, att det blir den här obehagliga situationen dem emellan och kvinnans situation i relation till mannen som har övertaget på vissa plan. Så det finns så många element i det. Och så tänkte jag så här, filmmässigt så finns det en film som alltså är jättedålig, men som hade stor framgång, som heter Made in Manhattan, som kom 2002. Så den är faktiskt redan ganska gammal, med Ralph Fiennes och Jennifer Lopez. Där Jennifer Lopez spelar då en sån här städerska som städar på ett fint hotell. Och sen en dag så är hon inne då i ett hotellrum där hon får för sig att nu ska hon pröva kläderna som finns i garderoben. Det är en riktigt förnäm dam som bor där. Och så är det precis som det beskrivs här i den här novellen. Hon gick klä sig i de här kläderna och så råkar en man komma in i rummet och se henne i den utstyrseln och blir då förälskad i den han tror att hon är i egenskap av fin dam. Och den igen, skillnaden där är just att den stannar på den nivån. Att där räcker det på något sätt med det här skalet. Att man kommer aldrig djupare in i själva innebörden som jag tycker att den här Krusenstjärna-texten har.
Jo, det är ju en Askunge-saga på många sätt och vis. Alltså att hon kommer från de här väldigt torftiga förhållandena och så för en stund får hon vara den här glamorösa kvinnan. Och jag måste också citera här, för jag tycker Agnes von Krusenstjärna, hon skriver helt otroligt fint och på kornet. Hon fångar den här känslan. Denna afton, den sista på det gamla året, hade allt som var värde i livet i en porlande ström flutit emot henne. Hem, barn, skönhet, rikedom och till sist en ung man som kysste henne. Hon visste inte att hon nu kommit till gränsen. En sådan dröm kan inte vara. Den är en såpbubbla som svävar en stund skimrande i luften som en trollslända och sen brister den. Det blir bara en smula såplödder kvar. Såplödder i en hink med skurvatten, varur disktrasan mörk höjer sig som en elak och svullen padda.
Det är nästan så att man inte skulle vilja prata sönder den bilden, för den blir hängande ganska fint så där i luften som en beskrivning av allt det som finns invävt i den där förväntningen. Och jag undrar om det är det som är orsaken också till att det är betydligt lättare att hitta till exempel filmer som handlar om julen eller andra specifika saker. Men när det gäller nyår så är de ofta på film, det som filmer kulminerar i. Att handlingen leder fram till att kärlekspare eller familjen eller vem det nu är firar nyår. För det är så laddat av förväntningar att det är svårt så att säga att bygga på från ett nyårsfirande framåt. Att det är snyggt att få det att kulminera i det.
Att man går ut på balkongen och ser på alla fyrverkerier och alla möjligheter öppna för den. Och man avger alla de här nyårslöftena med att man ska börja banta, äta mer hälsosamt, röra på sig och så vidare. Inleda någon ny hobby.
Så finns det ju den här genren av sådana romantiska komedier som kulminerar just i nyårsafton, där det är ett par som har försökt få varandra i en längre tid och så kommer det hela tiden nya förväxlingar eller förvecklingar. Men sen på nyårsafton så blir det på något vis den här stunden då när det blir möjligt för dem att mötas. Och sen så träffas de på någon takvåning i New York eller?
Ja, jag vet inte, alltså det finns hur mycket som helst. Jag tänker på de traditionella julfilmerna, så The Holiday till exempel, just en sån här med där det egentligen, man har följt två olika kärleksintriger och de har inte sammanförts egentligen förrän just på slutet där de då träffas, den ena kvinnan är i USA och den andra är i England och de har hyrt varandras hus över julhelgen. Och sen av olika orsaker så möts de sen då på nyår och det blir en väldigt fin sådär, ja, ett fint möte. Men är det så, alltså på riktigt, hur känner ni? Är nyårshelgen på det sättet laddad för er också? Att det finns inbäddat det här med att men nu ska man ta nya tag och nu är alla möjligheter igen där.
Jag personligen så har jag aldrig varit ett stort fan av nyår. Det på något vis, det känns som att de där förväntningarna för mig tar ner på den där själva feststämningen sen. Att det är lite sådär att man kan bara ha riktigt roligt då när man inte riktigt har förväntat sig att det ska bli kul. Och på nyårsafton så är det sådär att alla är på plats och ingen har liksom egentligen roligt på riktigt. Och det där, det finns ett sånt finskt talesätt som jag tycker att beskriver det här, och det är kalenterihopia.
Ja,
fint.
Ja, när jag kommer att tänka på det här, när du sa det här att ingen har riktigt roligt, man samlas nu bara för att man ska samlas, det är lite så här schablonmässigt, alltså man ställer till fest. Och då kommer jag att tänka på alltså en färsk kortroman av Camilla Läckberg, den svenska deckardrottningen. En kortroman som heter Gå i fängelse, som utspelar sig på nyårsafton i Stockholm, eller egentligen ett litet sånt här börjat och välbärgat område sydväst om Stockholms centrum i Nacka, någonting som heter Skurusundet. Och här är alltså det enorma villor med stora panoramafönster ut mot vattnet. Och här bor då fyra familjer som alla har, känner varandra, alla är bekanta med varandra, går in och ut hos varandra. Och vi har då, i den här ena villan så samlas fyra tonåringar för att fira nyår. Vi har Liv, Anton, Max och Martina. Och de går i samma klass, på sista klassen gymnasiet. De ska ta studenten till sommaren. Men ganska snart så förstår man att det är någonting ruttet här i Skurusund, bakom den här glittriga fasaden. Och här, de här husen är ju fulla med designmöbler och arvegods och antikviteter. Men det kan ju inte dölja det faktum att här finns ett stort mått av alkoholmissbruk, övergrepp och våld och pengaproblem som man då döljer med allt det här, den här glittriga fasaden. Och de här fyra kompisarna då, det är så att de här fyra ungdomarna, de firar i ett hus och föräldrarna firar i ett annat hus som är alldeles intill där som granne. Och de här kompisarna, de bestämmer sig för att spela Monopol. Det anspelar också titeln på Gå i fängelse. Men de tänker att ja, det är lite tjatigt och löjligt att spela med papperspengar. Att kanske vi nu skulle ta och spela med sanning och konsekvens istället.
Not a good idea.
Mm. Och det börjar ganska så där oskyldigt. Så där liksom lite att om man hamnar på en viss ruta så då ska man rulla runt naken i snön. Sen blir det att någon ska raka av sig allt hår. Sen blir det att någon ska välja ut de dyraste vinflaskorna ur pappas vinförråd och hälla ut dem över den svindyra mattan i vardagsrummet. Eller att någon ska hångla med någon annans flickvän. Eller att man ska gå och slå sönder strålkastarna på någon av föräldrarnas bil där på granngården. Eller klippa sönder femma mammans plagg i garderoben. Så att det eskalerar och man inser här att de här... Det finns otroliga spänningar mellan de här fyra tonåringarna. Det finns sexuella laddningar som pyr där under ytan och en massa hemligheter som man vill dölja. Man har ljugit om allt möjligt. Man har hållit tyst om just de här våldena och övergreppen och de här ekonomiska trångmålen om alkoholismen och otrohet och bulimi och pillermissbruk och illamående. Det är ju name it. Och sen så eskalerar det här nyårsfirandet. Jag ska inte avslöja hur. Men alltså det är en väldigt obehaglig skildring av hur man rent konkret slår sönder någonting. Alltså när det där egna illamåendet väller ut ur alla breddar och de tillsammans, de här fyra tonåringarna, går samman för att göra någonting åt saken. Utrota källan till det här illamåendet, om vi säger så. För att inte avslöja allt för mycket.
Lite lockad blir man ju nog av att ta reda på vad det är som händer. Men det väcker ju också den här känslan av nyåret som ett slags antiklimax egentligen. Att det finns just det här, som ju egentligen är lite absurt, det att man ägnar den här tiden åt att på något sätt fira någonting som man inte ännu vet vad det ska bli. Istället för att på något sätt avtacka det som har varit.
Mm.
Man tycker att det är alltid sådär som att nyårsfirande på något sätt handlar om det att det som var under året ska vi nu äntligen bli av med. Och tack och hej. Mm. Och nu kommer något nytt. Är inte lite av i tanken egentligen? Eller vad vet jag, det beror väl lite på hur den tår det har varit.
Ja, där finns ju, där kan man ju nämna de här, den här brittiska komikern John Olivers, de här nyårs, sådana montage, eller jag vet inte vad man ska kalla det, men det är sådana långa videor där han vandrar omkring i sådana ganska avancerade sådana studiokonstruktioner och så håller han på och pratar om året som har gått och hur liksom märkligt och besynnerligt och allt vad som har hänt och går igenom alla sådana dåliga saker som har hänt och hur glada vi är över att det här året är slut. Och så slutar det alltid med att han på något vis, när han har promenerat en lång stund i alla möjliga trappor och i olika sådana besynnerliga landskap, så kommer han till ett sådant ställe och så ser man liksom långt i bakgrunden, så ser man att det där som han har gått omkring i är en sådan enorm kuliss av siffrorna för det året som just har gått, så det kan stå liksom 2019 då till exempel. Och så säger han att liksom dra åt helvete 2019, så trycker han på en sån här detonator och sen exploderar hela den där siffran.
Det är en ganska bra bild för hur vi förhåller oss till det här. Jag tänker också på förra nyår, alltså när 2020 var slut. Jag tror inte jag någonsin har sett en sån flod av sån här just att svära åt året som har varit. Och det förstår man ju, men det var det första mötet med pandemin och på något sätt blev så här väldigt signifikant att nu skulle det bli ett nytt år. Att det skulle bli intressant att se hur man förhåller sig nu när vi går in i det här nya året. Mm. Att har man kanske dämpat lite de där förväntningarna som i fjol ställdes på ett nytt år?
Ja, sen finns det ju vissa traditioner som är så förknippade med det här nyårsfirandet på något sätt. Om vi tänker på till exempel tv så har vi ju Grevinnan och betjänten. En sån här sketch som är skriven på 1920-talet som visas på de flesta tv-kanaler runt om i Europa. Och där har vi ju då den här engelska överklasskvinnan Miss Sophie som ska fylla 90 år. Och hon har bjudit hem sina gamla vänner, Sir Toby, amiral von Schneider, Mr. Pomeroy och Mr. Winterbottom. Men hon kan ju inte riktigt se dem för att hon är så pass gammal så att hon har den här betjänten James som får spela alla de här rollerna och höja skålar och dricka. Och, allt.
Och alla vännerna är ju som känt döda.
De är döda, just det. Så att betjänten James snurrar runt bordet och blir allt fullare.
Ja, med fyra tomma platser så tvingas han skåla och imitera alla de här personerna i turordning.
Ja.
Och snubbla på den här tigerfällen som ligger på golvet.
Ja. Men jag vet inte om vi har, jag menar i Sverige har man, till exempel på Skansen har man ju som tradition alltid att vid tolvslaget så reciterar någon känd skådespelare Alfred Tennysons dikt Nyårsklockan. Mm. Ring, klocka, ring.
Gäng länge Jarlkulle har väl mycket länge. Ja.
Men jag vet inte, har vi några sådana traditioner som man förknippar specifikt med nyårsafton, nyårsdagen som skulle förena det finska folket?
Ja, grevinnan och betjänten naturligtvis.
Mm. Det, ja. Nej, jag vet inte, annars när man tänker på sådana traditioner som man fysiskt gör, jag menar, det börjar också vara sådär att det är inte mera heller korrekt att vare sig ha fyrverkeripjäser eller att stöpa nyårslyckor. Allting är illa för miljön och ekonomin och whatnot, så att man får liksom klä av det där firande mycket av sådana här yttre element som tidigare har varit viktiga. Men är det för er, är det det ni förknippar nyårsfirande med sådär när det gäller kulturella yttringar, just grevinnan och betjänten?
No, i stort sett ja, kanske lite sådär skumvin och sånt. Och jag kommer att tänka på en sån där film som jag faktiskt förknippar med, eller som jag tycker att på något vis beskriver just det här nyårsfirande på ett fint sätt. Och det är en sån där komedifilm från 95 som heter Four Rooms och som är filmad i sådär, det är fyra olika kapitel som är gjorda av olika sådana här regissörer, och där är handlingen är den att Tim Roth, skådespelaren, så han spelar en sån där kille som står i ett hotell på nyårsafton och han är den enda som jobbar och alla andra är på väg ut och håller på med olika saker, och så tvingas han springa runt i fyra olika sådana rum under den här kvällens gång, och så händer det besynnerliga saker i de här rummen, och särskilt det här sista rummet som han går till, som är en sån där, det är då en sån kortfilm som är regisserad av Quentin Tarantino, så det här, det börjar med att han får en sån där, han får en besynnerlig beställning på alla möjliga sådana märkliga föremål som inte verkar höra ihop, en hink med is och syrtråd och vad det nu är och det där. Och så kommer han upp med den till den där takvåningen där det är en sån här berömd regissör som sitter. Och så visar det sig att de har slagit vad. Och det här kommer just in på det här elementet av spel som du pratade om, Marit. Och då är det här vadet som de har slagit är hämtat från en sån där klassisk Alfred Hitchcock Presents kortfilm. Som är det här att den ena ska lyckas tända sin tändare 10 gånger i rad. Och om han lyckas med det så ska han få den andras bil. Oj. Men om han misslyckas så ska Tim Roth som den här medhjälpare i det här ska hugga av honom lillfingret.
Herre! Det är nog sanning och konsekvens i potens.
Ja. Och det är då en sån där, den är härlig den här den här filmen, därför att den byggs upp så väldigt så där omsorgsfullt och på ett ganska så där komiskt vis arbetar de sig upp till den här liksom, till att de förklarar det här groteska vardet, så vill han gå, men så sitter de och övertalar honom och så erbjuder de honom en massa pengar och förklarar att här är alla med på det och det är därför du hämtar upp alla de här olika sakerna, för att om det nu mot förmodan skulle gå så att du måste hugga av honom lillfingret, så då ska vi lägga det i en hink med is och så kan vi störta iväg till sjukhuset och få det tillbaka sitt. Och det...
Att gott nytt år bara.
Ja, den här, det är en sån här film som börjar, eller den är en kortfilm som så där börjar så där långsamt och sen går det lite snabbare hela tiden. Och sen plötsligt, och på just det sättet som Tarantino gjorde sig känd för, de här på något vis rappa dialogerna, så går det sen framåt en sån här snabb kulminering plötsligt där på slutet som man blir fullkomligt överraskad av. Och sen på något vis så där, just det här att den sen pekar framåt mot också den där eftertankens kranka blekhet på ett ganska roligt sätt när man, för när man kan se framför sig den här morgonen efteråt när folk ligger och ångrar sig.
Inte så illa. Åh, jag tror att jag måste se om den. Det är länge sedan jag har sett den faktiskt. För mig igen så är nyåren nog så där förknippat med ABBA och Happy New Year. Och det känns ju alltså den kom 1980 och jag tycker på något sätt att om man vill se igen det där, här hade vi å ena sidan den här festyran och sen eftertankens kranka blekhet. För ABBA så är det ju på något sätt sådär som att de går mot ny festyra. Mm. Att Happy New Year kom 1980 och de har aldrig haft så stor framgång som de har just nu. Så att där så är det kanske en sån här, det slutar i festyra. Och där kanske vi kan sluta den här sändningen för den här gången. Vi hörs igen. Tack och hej!